5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Välkommen till Holistic-podden med Anna och Nicky.
Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
Hej!
Hej Anna!
Hur är läget?
Det är jättebra.
Är det jättebra?
Ja, det blev det plötsligt. Vet du varför?
Nej.
För att vi började podda.
Är det skönt?
Ja.
Det känns härligt.
Ja, det känns roligt. Det är ungefär som att föreläsa. Man kommer in i någon form av state.
Mm. Jag frågade dig för en stund sedan. Mm. Hur mår du precis nu?
Mm.
Och då sa du...
Då sa jag att jag mådde helt okej. Jag var lite trött och ändå lugn.
Och tjock i huvudet, sa du?
Precis, viktigt med det där med huvudet på slutet.
Och då tänker jag, det är ju inte bara nu.
Nej, det är sant.
Kul!
Ja, det var roligt.
Hur har din vecka varit?
Min vecka har varit... bra fråga faktiskt. Den har varit... på en skala från 1 till 10 så tycker jag den har varit så här 5-6.
Mm-hmm.
Inte av någon dålig anledning, det bara har varit en medioker vecka.
Ja, vet du, det är lite medioker tid just nu,
ja,
tycker jag.
Det är det. Det är helt okej.
Jag tänkte nämligen på hur min vecka har varit och det är samma. Det är så här, ja, jag sa i fredags till er.
Ja,
jag funderar på om jag har någonting som jag kan berätta eller något kul som har hänt eller någonting som jag har varit med om. Men det är lite så här, nej.
Men ibland är det väl inte så. Jag tycker att så här, man hänger upp vardagen på saker och ting som känns lite härligt att göra. Typ träning är ju ett enkelt sätt att... en skön känsla.
Mm.
Så jag har tränat och så, men det gör man ju.
Ja, så, precis.
Ja.
Det gör man ju.
Så hur är läget med dig då?
Ja, men precis så där liksom. Ja, det är helt okej.
Mm.
Men det som hände i veckan, det som har hänt, det är ju att vi fick hem vår äldsta dotter.
Det var ju ändå ganska stort.
Det var ju jättestort, ja. Därför att...
Hon har varit i Rio.
Ja, hon har ju varit. Hon har ju då bestämt sig för att hon skulle åka till Rio de Janeiro i 2 veckor.
Ja.
Och hälsa på sin pojkvän som jobbar där för stunden. Och det här var ju jättejobbigt. Jag grät ett dygn när hon skulle åka iväg.
Hon är lite lätt impulsiv också, så att det kom ju ganska så snabbt inpå.
Ja, det kanske det gjorde. Hon hade väl planerat det här några månader i alla fall.
Ja,
faktiskt. Hon hade vetat om det några månader och planerat.
Mm.
Och sen var hon iväg och jobbade.
Mm.
Hon skulle jobba till sent på kvällen.
Mm.
Och så fick hon reda på under sitt jobbpass att ditt flyg är inställt. Du kommer att behöva åka ett dygn senare. Och det ville hon absolut inte göra.
Nej.
Så då fixade och trixade hon om det där så att hon fick åka ett dygn tidigare.
Mm.
Så hon kom hem sent på kvällen, tokpackade hela natten och så åkte hon dagen efter.
Mm.
Och så grät jag en hel dag medan hon reste jättelångt bort.
Ja.
Ja.
10 700 kilometer bort var hon.
Precis. Och jag upplever att det är så här att ens barns navelsträngar klipps ju förvisso av när man föder barn. Men de sitter ändå där osynligt. Och ju längre ett barn dras bort ifrån en geografiskt,
ja,
så gör det ont i en mamma, tycker jag.
Mm.
Så när någon är så där långt bort, då sover man inte. Och det är jobbigt hela tiden.
Det var jobbigt.
Men jag är glad för henne.
Mm.
Och hon hade jättefint.
Ja.
I alla fall så kom hon ju äntligen tillbaka.
Mm.
Och vi hämtade henne på Arlanda och hon var trött.
Ja.
Såklart.
Ja.
Därför att hon hade rest i nästan 24 timmar och hon hade varit långt borta och på något sätt varit så väldigt långt borta alldeles själv för första gången på något vis.
Mm.
Så när vi hämtade...
Tycker det var coolt att hon klarade sig, hon visade att hon fixade så himla många saker. Reste helt själv, hennes pojkvän var ju i Rio då och jobbade och gjorde allting själv. Och det är så himla härligt på något sätt att känna att... När man börjar bli lite mer vuxna så tar hand om såna här saker. De löser det och det fixar sig.
Det, ja, jag precis. Och det var ju ingen charterresa precis. Utan hon hade ju själv då luskat ut vilket flyg hon skulle ta. Och varit in och bokat boende. Och, ja, men fixat mycket saker.
Mm.
Verkligen, och löst grejer. Och löst det med förseningar och någonting på vägen.
Mm.
Så när vi hämtade henne så var hon ju trött.
Mm.
Och vi var glada.
Mm.
Och så kom vi hem och så pratade vi och fick höra om hon hade haft det. Och så frågar vi, hur känns det att vara hemma? Ja, men värdelöst. Värdelöst. Och samtidigt så känner man ju att hon är trött nu.
Ja.
Och det är klart att hon tycker att det är skumt att komma hem.
Ja.
Och så sa hon, jag orkar inte gå upp mitt rum för det blev så himla kaosigt när jag skulle åka iväg. Mm. Så det är så himla stökigt, jag är så trött, jag orkar inte gå upp i det där stöket.
Det var fint. Ja.
Och då hade vi under tiden städat upp hela rummet. Mm. Målat om på väggen, skaffat en ny hylla. Alltså gjort en liten om...
En styling liksom.
Ja, precis. Mm. Vi hade stylat om hennes rum. Och jag kände att vi hade ändå lov att göra det. Mm. Så när hon kom in i sitt rum till slut. Så sa hon, what the fuck? Har ni målat om? Oj, hur fint det har gjort. Åh, vad skönt. Och sen...
Brast hon ut i jorden. Ja, så himla vackert och fint.
Så kom den där gråten. Ja. Och så, varför jag tar upp det nu, det är för att det är på något sätt den här mixen mellan utmaningar och sen återhämtning.
Ja.
Hon reser ut i världen, tycker det är fantastiskt. Hon vill absolut inte komma hem till tråkiga Sverige som var vintrigt och mörkt och kallt och dant. Mm. Men ändå kommer man hem och så får man liksom slappna av.
Mm.
Och så är man hemma. Mm. Och jag kan relatera så mycket till de där starka känslorna utav liksom ett äventyr i slut. Och man är lite trött och förvirrad. Och...
När kände du det senast? Så här, som du kommer ihåg, vad är det som poppar upp? Något av till, eller senast, när kände du så?
Ja, men då är nog åkt där.
Jo,
den här, okay. Men så här, otroligt starka känslor av liksom att det är, bara, det är för mycket, jag pallar inte.
Nej.
Ja, men när känslorna är så starka som man inte rör på dem. Du fick ju valla mig på stan.
Ja.
För jag bara grät och grät och grät och grät.
Verkligen.
Och det händer faktiskt inte jämt.
Nej,
för mig.
Nej, det gör det inte.
Det händer för sällan.
Mm, verkligen.
Ja, ja hur som helst. Så att det är väl typ det som har varit i veckan och sen så har det varit lite jobb och lite träning och det är lite vinter och då fasen längtar man efter vår.
Mm.
Och det är ljuvligt att ljuset kommer tillbaka så jag kollar varje dag när solen går upp och när solen går ner.
Mm.
Och det händer ju saker nu.
Ja, det gör det verkligen. Det är så himla härligt tycker jag.
Mm.
Jag skulle väl tycka att det var lite skönt om man... Just så här, januari, februari är ju inte så mycket externa jobb, liksom så här föreläsningar och sånt. Men det skulle jag gärna... Jag skulle inte ha något emot att ha det lite grann, faktiskt.
Rent jobbmässigt så har ju vi då en naprapatklinik där vi tar emot patienter.
Mm.
Och det är väldigt trevligt just nu att vara här och patienter kommer och går. Och det är som vanligt en fascination över att få träffa människor. En människa kommer hit och har förtroende.
Mm.
Och man får göra de här sakerna och ibland så gör det lite ont och de har ändå förtroendet. Mm. Och under tiden så pratar man en del och man får alltid reda på saker och man får lära sig grejer och när man avslutar en dag så är det med en känsla av tacksamhet som man går hem.
Mm, det är det verkligen.
Och det känns fint.
Det känns väldigt fint. Jag gillar våran inriktning på det som vi har, där vi har det här helhetstänket hela tiden också, att det inte bara blir, eller ja, alltså att, eller låter så liksom lumpet, men bara stå vid bänken.
Jaha, okej, okay. Ja just det.
Jag tycker att få människor, att guida människor till bättre hälsa handlar om så många delar. Och det är just det, det är därför vi heter formholistik, det är för att vi handhar flera områden i livet och en av dem är ju våran kropp och det man kan göra med manuell medicin. Mm. Och där är jag så oerhört stolt att vara naprapat. Alltså det betyder ju att korrigera orsaken till lidande ordagrant. Och orsaken till lidande kan vara många delar. Och det är fint att ta hand om.
Jag kommer att tänka på, det finns ett uttryck va, som heter bliv vid din läst.
Mm-hmm.
Har du hört det?
Nej.
Har du inte hört det?
Nej. Eller jo, jag har hört det, men jag vet inte riktigt vad det betyder.
Nej, inte jag heller. Jo, vad det betyder det är ju lite grann liksom att ja, men, håll fast vid det här som du är bra på. Jag
odla tänker, bli vid din...
Nej.
Gräv där du står.
Kanske.
Ja.
Mm. Att våran läst är ju våran bänk.
Ja.
Härifrån utgår vi, det här är våran grund. Mm. Sen gör vi en massa andra saker också. Mm. Men att man på något sätt inte vill släppa det här fina manuella arbetet vid bänken.
Många patienter frågar mig senast tiden faktiskt här. Men vad är det som händer när du behandlar?
Mm.
Vad är det som gör att man blir bättre? Vad gör nålarna? Vad gör lasern? Vad gör det knäcket och sådär? I grund och botten så handlar det om att människokroppen har en önskan om att vilja befinna sig i läkning.
Mm.
Och läkning uppstår när kroppen är i balans.
Mm.
Och alla metoder vi använder syftar egentligen till samma sak. Det är att skapa en bättre balans i våran kropp, i vårt system, för att läkning ska kunna ta vid.
Mm.
När vi inte har tillräckligt med läkning, då hamnar kroppen i sjukdom. Då börjar den alstra sjukdom och smärta, inflammationer och sånt när det går över styr.
Mm.
Så att, det blir egentligen det, och det kan man ju få till på så himla många sätt. Det är ju både psyke, kropp och liksom allt däremellan som spelar in.
Mm,
så du, Anna?
Nej, jag måste bara berätta.
Mm.
Jag kollade här.
Mm.
Skomakare blir vid din läst, det är ett talesätt som går ut på att man bör hålla sig till att bedöma det man känner till.
Mm.
Det kommer från latinets sutor ne ultra crepidam, vilket betyder egentligen skomakaren må icke bedöma något utöver skon.
Okej. Okay. Mm.
Ja, men det är väl fiffigt.
Ja, det, jag förstår ju liksom,
på ett sätt,
poängen med det hela. Och jag håller verkligen med. Det finns ju många liksom pseudo-psykologer och pseudo-terapeuter och allt möjligt. Sådär. Framförallt med sociala medias intrång så har det ju liksom, det har ju på något sätt skapat en helt ny värld av människor som framstår som experter.
Mm.
Ja. På gott och ont ska jag säga.
Mm.
Det finns ju många som är svinduktiga. Och sen finns det ju folk som uppenbart kanske skulle behöva läsa på lite till.
Just i våran bransch, i tränings- och hälsobranschen finns det ju väldigt många som delar med sig. Utan att kanske ha jättemycket kunskap, erfarenhet och bakgrund.
Mm.
Och det blir nog säkert svårt att veta och sålla. Vilka man
inte
ska följa och lyssna på. Ja, precis.
Exakt, då är det jättesvårt. Och då tänker man så här, men det där verkar ju vara en vettig person. Och den vettiga personen säger så här, så då måste det vara så.
Okay. Ja, eller bara inspirerande. Det här är en inspirerande människa som gör på det här sättet. Men det är inte säkert att det kanske blir bra.
Buddha lär har sagt, om det är sant för dig så är det sant. Om det inte är sant för dig så är det inte sant.
Ja, den är också bra.
Ja.
Du, idag ska vi prata om...
Flow-modellen.
Exakt, vi ska prata om uttrycket flow, det är jättespännande.
Flöde?
Ja,
flyt.
Ja, precis.
Glid.
Det är något man vill ha, känns det som.
Ja.
Eller hur?
Ja, det vill man ju ha. Man vill ju kunna glida igenom livet på ett skönt sätt.
Ja, man brukar säga det, nu har jag flyt.
Mm. Verkligen.
Vad har vi på flow? Ja, precis. Vad är flow för dig då?
Flow för mig? Flow för mig är en känsla. Det är tillstånd där jag känner att mina tankar och mitt handlande inte riktigt är medvetet, utan det bara flyter på av sig självt.
Mm.
Jag kommer ofta i flow när jag föreläser eller när jag tränar, framförallt kampsport, karate. Det är liksom, karaten innebär att man utför moment som är ibland ganska komplicerade och koordinationskrävande samtidigt som man ska ta i och man är trött. Och det läget är väldigt häftigt, för att då när du verkligen presterar hjärnet, då är det någonting som faller in. Och då känns som, för min del i alla fall, då känns det som att jag bara kan hålla på hur länge som helst. Jätteskönt.
Precis, och vi kommer in på det alldeles strax om definitionen och så vidare. Men jag tänkte innan vi liksom går in i ämnet så ska vi bara ta och prata lite grann om vad det är vi ska prata om.
Ja, men om vi då pratar om det då, vad ska vi leda till då, tänker du?
Ja, exakt. Varför gör vi det här avsnittet?
Mm.
Vi tänker att lyssnarna, precis som vi, är människor som från dag till dag säkert går och funderar en hel del över sitt liv, över sitt mående, över meningen med livet och vart är jag på väg och vart vill jag vara på väg.
Mm.
Och då är det här jättespännande sak att fundera över.
Det är det verkligen.
Faktiskt. Jag tänker att det ska leda till kanske lite nya tankar och idéer. Man kanske blir inspirerad.
Mm.
Man kanske känner direkt att det här resonerar med mig. Det här vill jag använda mig av.
Man kanske också kan hitta några nycklar till vad det är som skapa motivation och engagemang.
Ja, det tror jag verkligen. Vi kommer att göra en spännande jämförelse i poddavsnittet nu. Som gör att det kommer landa på ett väldigt bra sätt. Man kommer känna igen sig.
Så vad kommer liksom lyssnarna få ta med sig då, enligt dig?
Ja, men jag tror att det kommer kännas lite nytt faktiskt. Och så lite nya infallsvinklar tror jag. Och möjligtvis väldigt handgripligen någonting som man kan börja med imorgon.
Eller kanske. Varför inte idag?
Ja, kanske idag till och med. Men jag tänkte man vill låta det gro lite igen. Vi brukar ofta säga börja nu, men kanske man ska börja imorgon.
Kanske. Ja. Så vad är för frågeställningar vi behöver ta i tur med då?
Vi behöver ta i tur med frågeställningar. Vad är flow för någonting? Mm. Vad är flow-modellen? Den ska vi titta på. Den kan man också googla fram. Och sen ska vi jämföra här lite grann med energins dynamiker.
Mm.
Och sen så kommer vi prata lite grann om vad flow är för dig och för mig. Mm. Vad blir för mycket, vad blir för lite och var hittar man flow någonstans?
Mm.
Och sen tar vi rent krasst och pratar om hur kan man använda det här.
Mm.
Det är det vi kommer ta upp idag.
Vad kul! Då kör vi.
Det gör vi verkligen.
Mm.
Om vi börjar med att prata om vad flow är, så var det ganska roligt därför att jag ramlade på det här begreppet på en universitetsföreläsning och modellen och blev väldigt fascinerad och förvånad över varför jag inte sett det här förut.
Mm.
Och så kom jag hem till dig och berättade att vet du vad vi pratade om idag? Helt otroligt. Och så gick du till bokhyllan och tog fram en bok.
Flow. Av Mihaly Csikszentmihalyi.
Just det. Mm. Och han kommer ju från...
Han kommer från Fiume i dåvarande Italien. 1934 föddes han. Då var inte det Jugoslavien ännu. Så att den delen av Kroatien, som heter Reka, heter staden. Men Fiume på italienska, den hörde till Italien då. Så att han är från Kroatien, men han är egentligen ungersk-amerikansk, kan man säga.
Mm.
Så en psykolog, psykiater.
Spännande. Och han har alltså då
2021.
Myntat begreppet och skrivit en bok som heter Flow.
Ja, precis. Den optimala upplevelsens psykologi.
Mm. Mm. Och vad handlar det här om då i grund och botten? Flow. Vad är han undersöker?
Ja, men Flow, han blev ju intresserad av att liksom hitta vad det finns för någonting som bidrar till att leva ett liv som är värt att leva. Vad är det som skapar den här känslan av att livet är värdefullt, det känns bra, det känns härligt och fint att leva livet.
Det är en ganska stor fråga och ett stort svar också.
Mm. Det kom under en föreläsning med Carl Jung som han var på.
Oj.
Och då, han visste inte att det var det. Han skojade till det lite grann, trodde att han var på en föreläsning om UFO och aliens och grejer. Och så där. Men det visade sig att det var Jung och han började fundera på de här tankarna och såg väl att ibland så upplever man det här tillståndet av flow. Inom flow-modellen är det viktigt att notera de 9 dimensionerna som Csikszentmihalyi identifierade för att beskriva flow-upplevelsen. De här inkluderar tydliga mål, direkt feedback, balans mellan utmaningar och färdigheter, känsla av kontroll, förlust av medvetande om tid, förlust av självmedvetenhet, upplevelse av aktiviteten som autoteliskt, det vill säga meningsfull för dess egen skull, distinkt förändring i medvetandet och en känsla av att vara utanför vardagliga bekymmer. Flow-modellen har även tillämpningar inom idrottspsykologi där den hjälper idrottare att uppnå optimal prestation genom att balansera svårighetsgraden av en uppgift med sina egna färdigheter och förmågor. Dessutom har den inspirerat konceptet gamification inom teknologi och affärer där man strävar efter att skapa engagemang genom att integrera element av flow i användarupplevelsen. Att förstå och applicera flow-modellen kan vara en nyckel till att optimera produktivitet, kreativitet och välbefinnande både på individuell och organisatorisk nivå. Genom att skapa miljöer och uppgifter som främjar flow kan människor uppleva en fördjupad mening och glädje i sina aktiviteter. Mm. Det är alltså mer en känsla i kroppen av att tid och rum försvinner, gränserna suddas ut och allting går bara per automatik med en väldigt skön känsla.
Det där är ju helt fantastiskt tycker jag. Ja. För att man har ju också förknippat det här tillståndet med hälsa.
Mm.
Det är ju väldigt, väldigt bra för oss att vara i det här tillståndet.
Det är inte ansträngande. Det är det som är intressant.
Mm.
Vägen till flow kan vara ansträngande. Mm. Men när du befinner dig i flow så är det som viktlöshet.
Precis. Och ja, precis. Berätta mer.
Nej, men det är det som är så himla häftigt. Att man tänker sig att om man kämpar på ordentligt. Mm. Man känner att det här var verkligen utmanande. Men man kan ändå matcha sina inre resurser med det som man utför. Den komplicerade uppgiften. Och så plötsligt så märker man. Och man börjar fatta. Man, liksom, man börjar sätta lägga ihop bitarna och allting börjar falla på plats. Och wow, oh. Och då känner man så att jag fattar den här aha-känslan. Man blir inspirerad.
Mm.
Då upplever man den här känslan av flow. Och den kan vara olika lång. Det kan vara stunder, korta stunder av flow. Eller så kan man sitta i en längre tid. Och jag vet att jag pratar med människor som jobbar som programmerare till exempel. De kommer ju hamna i det här tillståndet under lång, lång tid.
Mm.
Tid och rum. Min bror har ju en tendens att hamna i det här läget. När han jobbar till exempel med programmering så kan han sitta i flera timmar. Ibland känns som dygn och bara skriva kod.
Mm. Vad intressant. För när jag berättade om våran tonårsdotter där.
Ja.
När jag gick in på hennes rum.
Ja.
Och bestämde mig för att nej, men nu ska jag hjälpa henne att städa upp och rensa och fixa fint och sådär.
Ja.
Det är ett sånt tillfälle för mig. Mm. Då tid och rum stannar, jag glömmer bort att äta, jag glömmer bort att dricka, jag glömmer bort att kolla vad klockan är.
Mm.
Kommer ut liksom 7-8 timmar senare och bara mår bra.
Mm.
Så jag tänker att det här kan ju liksom inträffa i både stort och smått.
Ja.
Och det för ju definitivt tankarna till mindfulness och medveten närvaro. Men närvaron blir så påtaglig så att den blir omedveten.
Mm.
Och det måste ju vara nästan en högre form av medveten närvaro.
Men det har en komponent till.
Mm.
Och det är energinivån i flow jämfört med mindfulness. För att du kan vara mindful, vara i nuet och vara liksom bara så här avslappnad, relaxad.
Mm.
Och känna att du har koll på läget.
Ja.
Men flow är en nivå upp i energi.
Mm.
Där du känner, vad är arousal på svenska?
Ja, arousal är ett spännande begrepp. Jag tror att när vi skrev vår rapport nu så översatte vi det med anspänning.
Det tycker inte jag känns rätt.
Nej, men det är ju trots allt en förhöjning av beredskap.
Ja,
alltså rent krasst.
Upprymdhet.
Ja, upprymdhet kan det vara. Det är väl liksom kroppens beredskap att möta någonting som utmanar dig.
Ja.
Och evolutionärt så är det väl att möta ett hot.
Ja. Så att det kommer energimässigt så kommer det från upprymdhet.
Mm.
Och liksom det här med det andra biten kommer då från en känsla av kontroll.
Mm.
Att känna sig kontrollerad, avslappnat, upprymd.
Mm.
Då är du i flow.
Okej, okay. Nu börjar det bli lite mer komplext då, tycker jag.
Mm. Mm.
Så om vi ska kolla lite närmare på flow-modellen.
Ja,
den är väldigt snygg.
Ja, den är snygg.
För den är färgglad.
Om man vill.
Va?
Du kan ju skriva ut den i svartvitt också.
Men det vill man ju förstås inte göra.
Nej.
Ja. Så den här påminner lite grann om våran fina logga som har alla regnbågens färger.
Mm.
Om man då tänker sig en X-axel och en Y-axel.
Just det.
Alltså en som då pekar horisontellt åt sidan.
Mm.
Där vi skriver skicklighetsnivå.
Mm.
Den kompetens, de erfarenheter, de verktyg du har liksom, så att säga, dina skills.
Ja,
ja, precis. Mm. Och sen på den andra axeln då, som pekar rakt upp, så står det nivå av utmaning.
Mm.
Alltså de krav som ställs på dig.
Mm.
Och då kan man se att när kraven är väldigt lågt ställda, om vi tittar då nere i det vänstra hörnet av den här fyrkanten.
Man
säger att
noll är liksom längst ner till vänster.
Okej.
Okay. Alltså noll till 100 säger vi.
Ja, precis. På de bägge skalorna. Ja, 0-0. Ja. Absolut. Ja. Mm. Så om man då tittar ner i vänstra hörnet.
Mm.
När man har väldigt låga utmaningar. Alltså det är ingenting som utmanar dig. Du behöver inte leva upp till någonting alls.
Nej.
Och du har heller ingenting att sätta in. Du har inte så mycket skicklighetsnivåer.
Nej.
Då står det apati.
Mm.
Apatisk.
Mm.
Alltså du har inga krav och du har ingenting som du behöver leverera på. Du gör nästan ingenting och du är inte utmanad.
Till zombie mode.
Det låter jättetråkigt.
Ja.
Om du fortfarande har väldigt låga krav ställda på dig, men har lite högre skicklighetsnivåer, då upplever du tristess. Därför att du har skills och verktyg som du skulle kunna använda, men du har ingenting att använda dig till.
Nej.
Det är tråkigt.
Ja, just det.
Boring.
Ja.
Och om du sen har då väldigt höga nivåer av skicklighet, men du fortfarande inte har så mycket utmaningar, ja, men då är det ett läge av att du kan relaxa.
Mm. Just det, egentligen. Precis.
Men jag tänker att tristessen borde finnas där också. Om du är extremt bra på någonting och skicklig och har verktyg och kunskaper, men inga krav ställda.
Nej, men det kan ju vara ett ganska avslappnat tillstånd när man känner att här kan jag chilla.
Definitivt. Men jag kan tänka på en arbetsplats, så om det här är fallet så tänker jag att personen som utsätts för det på sikt blir ganska uttråkad.
Mm. Jag tänker att man kanske kommer till en acceptans av den här uttråkningen. Och då kan man slappna av.
Ja, kanske det. Kanske man gör något annat kul någon annanstans. Ja, jag skulle bli mega uttråkad av...
Som vissa människor som tycker att de går till jobbet för att lyfta sin lön. För det de tycker är roligt i livet, det gör de när de har jobbat klart.
Mm.
Alltså deras fritid är det som liksom...
Ja, precis.
Får, och då kan de jobba med ett jobb där de känner sig relaxade och liksom, ja, det känns bra, jag klarar av det här. Jag behöver inte tänka så mycket på det här.
Kommer chilla jobbet, på jobbet.
Chillar på jobbet, ja.
Mm. Ja, men visst. Så då pratar vi liksom om den nedre högra delen utav den här fyrkanten då.
Ja.
Mm. Och då kan vi säga så här. Låt oss säga att vi backar tillbaka då till det vänstra hörnet. Mm. Så att du har låga nivåer av skicklighet.
Mm.
Och så stiger kraven och utmaningarna på dig.
Mm, det blir jobbigt.
Det blir jobbigt. Vi pratade lite om det här tidigare idag. Mm. När man känner att jag hanterar inte kraven som ställs på mig just nu.
Mm.
Om då kraven stiger ytterligare, men inte dina skicklighetsnivåer, dina verktyg, redskap och så vidare, då står det ångest.
Ja, det gör det.
Då är det ju jättejobbigt.
Anxiety.
Ja, därför att du känner att de kraven som jag behöver leva upp till, det klarar jag inte av.
Mm.
Det får ju människor då att uppleva ångest med stress, press, höga nivåer av oro, inte alls bra.
Nej.
Om man tänker i en arbetssituation så är det ju värdelöst. Du är ny på jobbet, det här är vad du ska klara av. Men du har inte levlat upp till den nivån ännu.
Nej, det är helt klart jobbigt.
Superjobbigt. Ja. Men om man då tänker sig att man hamnar i en situation där kraven ställs jättehögt.
Ja.
Jag fixar inte det här.
Mm.
Så jag gör det jag behöver göra för att samla på mig information, möjligheter. Jag kanske övar på det här och märker att jag blir bättre. Min skicklighetsnivå blir större.
Mm.
Då står det upphetsning.
Ja.
Då börjar man ju känna, wow, jag lär mig nya saker. Jag börjar möta de här kraven jag kan.
Mm.
Jättespännande. Mm. Och när man då fortsätter utveckla sina möjligheter för att möta kraven, då hamnar vi i det här övre, högra hörnet på modellen.
Mm.
Och då står det flyt, eller flow. Mm. Så det här är ju jättespännande.
Det är fantastiskt häftigt. Och den här flowet är ju också sammankopplat när du upplever det med en känsla av kontroll.
Mm.
Att du har koll på läget.
Ja, och det finns också med här. Det är den enda delen som vi inte har pratat om.
Mm.
Och det är att om du tänker att du går andra vägen, du skaffar väldigt mycket kunskap och skicklighetsnivåer. Mm. Och sen höjer kraven på dig själv.
Lagom.
Då går du ju från ett avslappnat läge till ett läge av kontroll.
Mm.
Där du känner att nu börjar jag bli stimulerad.
Mm.
Och jag har de verktyg jag behöver för att klara av den här situationen.
Mm.
Och när sen stimuleringsnivån blir tillräckligt hög för dig, då hamnar du i det här läget av flyt. Mm.
Stimulering, det var ju en bra komponent att lägga till där. För att man känner sig stimulerad.
Mm.
Det vill säga från att vara avslappnad, få lite mer, behöver ha lite mer kontroll på läget, då blir det plötsligt stimulerande. Okej, det krävs lite av mig här, så att det är nog bäst att jag taggar till lite grann.
Mm.
Och går det tillräckligt bra, om man når den här sweet spoten, då känner man det här flowet.
Exakt. Och då, jag kommer ju tänka på det, i och med att jag såg den här modellen när jag läste B-kursen i psykologi, tillsammans med de som läser psykologprogrammet på Uppsala universitet. Och jag var lite osäker på hur det skulle gå för mig att gå den här utbildningen. Mm. Kommer jag bli överväldigad? Kommer jag trigga igång min ångest igen? Och jag utsattes för höga krav plötsligt. Och det resulterade i att jag kände mig stimulerad och upplevde ett enormt flyt.
Mm.
Det var bra grejer som hände.
Mm.
Så det var lustigt att den här modellen dök upp just som jag liksom själv gick igenom samma process.
Ja, men jag tror att och det är ju det där att man kanske i första anblick blir lite rädd för att göra det som krävs. För man tänker att oh, det här kommer att vara negativt.
Mm.
Det här kommer att stressa mig jättemycket och det kommer att bli tokigt.
Mm.
Men om man har kontroll över situationen, om man känner att man, det här, jag har koll på läget, jag har verkligen gjort det, det här är ett beräknat beslut att göra det här.
Mm.
Då blir ju känslan väldigt härlig.
Ja, och om man tänker sig då en pil från den absolut nedersta vänstra hörnet som liksom rör sig lite grann i mitten upp till det högra hörnet. Mm. Då upplever man ju varken liksom egentligen supertristess eller superångest.
Nej.
Utan man kanske går lite upp och ner och fram och tillbaka och hit och dit. Men ändå känner att man har balans på väg mot det här flow-känslan.
Just det. Vad kallar man det då?
Nej, jag vet inte, men så kändes det för mig i alla fall. Ja, men när vi
det finns ett uttryck för det.
Ah.
Det kallas för flow-kanalen.
Åh, oh, jädrar! Mm. Vad trevligt det där lät.
Flow-channel. Mm.
Nice, ja, den vill
det
man ju...
den du rör dig uppåt mot det här om du har en bra plan.
Mm.
Alltså du kan ju antingen bara slå upp och ner, upp i taket, ner i golvet så det blir tokigt.
Mm.
Banka huvudet blodigt för att nå dit du vill. Mm. Eller så rör du dig i den här flow-kanalen liksom, där kraven och din kunskapsnivå stiger liksom samtidigt, om man vill säga. Så att du startar liksom med ingen kunskap, inga krav, så börjar du plötsligt stiga och så matchar de här varandra.
Mm.
Då är du i flow-kanalen.
För mig som har jobbat länge inom det jag har jobbat med så låter ju det som ett bra upplagt träningsschema.
Ja, jo,
alltså du höjer kraven på muskulaturen och så tränar du och sen så behöver de lite tid för att återhämta sig. Och så rör du lite upp och ner. Men om du sköter det här på ett bra sätt så kommer ju pilen att röra sig framåt i någon sorts...
Det är som att det mesta i livet hänger ihop med de här bitarna. Liksom.
Exakt! Mm. Och nu behöver vi gå vidare till den här jämförelsen.
Ja.
När vi föreläser så pratar vi, och framförallt är det du som tar det här avsnittet, om energins dynamiker.
Mm.
Som också är en fyrkant, kan man säga. Ja. Vill du berätta mer?
Energikrysset.
Ja.
Ja, men jag ska väl ta en liten grund till det till att börja med lite kort. Och det var ju så att när vi började jobba med de här olika delarna av livet, när vi började se mönster. Vi har jobbat i över 25 år med träning, hälsa, välmående och personlig utveckling.
Mm.
Och vi började så småningom se mönster. Liksom, vad är den gemensamma nämnaren för människor när de presterar och mår bra?
Mm.
Ja, det är ju energi. Det vill säga att du måste ha energi för att kunna göra någonting överhuvudtaget.
Exakt.
Och då kommer frågeställningen ganska så snabbt. Vad skulle bli möjligt för dig i ditt liv om du hade lite mer energi än vad du har just nu? Jag säger inte att du inte har någon energi, men om du hade lite mer energi än vad du har just nu, vad skulle då bli möjligt?
Mm.
Och då börjar folk tänka i möjligheter. Tänka, om jag hade mer energi, men då skulle jag nog göra det här och här. Och skulle jag göra det här, och skulle jag... krama på min man och så skulle vi gå ut och gå och så skulle vi, ja men liksom det blir plötsligt möjligt.
Ja.
Man tänker, ja men vad skulle behöva hända för att du skulle få mer energi då? Och då tar reda på, vad dränerar din energi, vad ger dig energi, vad laddar dina batterier och så vidare.
Mm.
Och då så...
Det är en bra plats att börja på.
Ja.
Att liksom börja fundera på vad behöver du göra för att få lite mer energi?
Ja.
När man har lite mer energi så kan man tänka lite bättre tankar och då kan man liksom påbörja det här arbetet.
Mm. Och man kan ta det med det som vi pratade om förra avsnittet. Vad skulle du behöva börja göra? Vad skulle du kunna fortsätta göra? Vad skulle du behöva sluta göra för att få mer energi?
Vad skulle du behöva för att få lite mer energi?
Vad jag skulle behöva göra för att få mer energi?
Ja.
Mm, jag behöver nog ägna mig mer åt sånt som jag verkligen tycker om. Alltså passionerat, som jag tycker är fint och roligt. Så det är en grej. Den andra biten är ju helt ärligt att balansera mina träningskrav med det som jag vill ha ut. Alltså mina mål.
Mm.
Så att jag mår bra av att träna regelbundet. Jag mår bra av
men
att
du ska öka den träningskrav eller minska eller vad?
Ja men så här. Idag på passet, på karatepasset så tänkte jag på att ja, men nu ska jag verkligen försöka träna så bra som möjligt.
Ja, vad kul. Det tänkte jag också idag.
Ja, så att jag tog verkligen i när jag kunde eller upp dig själv i min egen gameplan inne i huvudet liksom var bra.
Det stämde fokusera överens. För fan.
Ja, det var precis, det var fokus.
Ja,
men det är bra. Och sen då att kombinera. Sen, Sen för att få mer energi så behöver jag faktiskt helt ärligt få ordning på mina tankar och känslor som det är just nu. Det är mycket saker som har dykt upp hos mig och insikter som har landat i mig som har gjort att det har blivit lite wobbligt. Så jag behöver hitta balansen.
Förlåt, det var en avstickare.
Ja,
så vi pratade om energi och jag blev lite nyfiken. Men?
Så, det som är då det är att vi använder oss av en modell som vi kallar för energins dynamiker. Vi gör ett energikryss. Tänker ett kryss med pilar upp, ner, höger, vänster. Mm. Och det här bildar ju då fyra stycken kvadranter, Anna. Det vill säga fyra stycken fyrkanter. En uppe till vänster, en nere till vänster, en uppe till höger, en nere till höger.
Och här har vi då den här nollan som du pratade om. Den är i mitten, ja, den är i det här mitten, fallet. Den är i mitten, mitten. Så det kan vara alltså en pil som går uppåt.
Mm.
Som står för?
För våran fysiologiska energi, kroppsliga energi. Alltså där du känner att vi kan ha väldigt mycket energi i kroppen och vi kan ha väldigt lite låg energi i våran kropp. Och då brukar jag ställa frågan, hur är en människa som har hög fysisk energi? Och då brukar de flesta använda liksom
glad,
positiv, energisk, full fart och trevlig och engagerande. Och så brukar jag säga att och då när vi pratar med människor som jobbar inom polisen eller kriminalvården till exempel, vilket vi har jobbat mycket med, och så ställer man samma fråga till dem, då brukar de svara, hög fysisk energi, då är man ju våldsam och kriminell och psykopat och
så här, utåtagerande.
Mm. Och det är också sant, därför att det finns ju en komponent till när det kommer till energi, och det är vår känslomässiga energi.
Mm.
Och det är den som är i staplarna, den horisontella stapeln som går åt vänster och höger. Alla människor har ju någon gång känt att vi har låg känslomässig emotionell energi, obehaglig känsla. Och sen kan man också ha en väldigt positiv, skön, harmonisk och bra positiv känslomässig energi i våra system.
Mm.
Det intressanta blir när vi kombinerar de här två axlarna.
Så bara för att göra bilden tydlig så har vi då ett nollläge i mitten. Mm. Och så är det en pil som pekar uppåt som står för kroppslig fysisk energi.
Ja.
Alltså man känner sig stark och pigg och sådär.
Ja.
Och så är det en pil som pekar neråt som står för också för fysisk kroppslig energi. Mm. Och det får ju då tala för när man känner sig trött, svag, matt och allt det där.
Utmattad, utbränd, offermentalitet och sådär.
Ja, men mer fysiskt då, helt fysiskt. Enkelt.
Ja, just det, utmattad.
Och sen om vi pratar om den känslomässiga pilarna så går de från nollläget då antingen åt ena hållet.
Mm.
Där man pratar om att man har låg eller kanske jobbig känslomässig emotionell energi.
Ja.
Och en pil som pekar åt andra hållet som står för hög eller bra eller skön känslomässig energi.
Exakt.
Yes, och då kommer det fyra kvadranter.
Ja, och då blir det intressant då. För att om man föreställer sig en människa som har väldigt låg fysisk energi samtidigt som den har väldigt låg, obehaglig känslomässig energi.
Mm.
Då kan man ju ganska så snabbt se en människa framför sig som kanske inte mår tipptopp.
Nej, man ser den här fysiska låga energin och att man kanske hänger med axlarna och nacken och inte har så mycket kraft och energi i kroppen.
Deprimerad, utbränd, utmattad, in i väggen, offermentalitet. Liksom, varför händer det här med mig för typiskt? Och så där. Man blir ganska pessimistisk i sin livssyn.
Mm.
Och den här brukar vi benämna för sjukskrivna SIV.
Just det, lite så här skojigt och skojsamt när man liksom håller föreläsningar så kan man prata om sjukskrivna SIV.
Eller sjukskrivna Sixten. Man kan välja vilken som helst.
Mm.
Och de här människorna, de har ju inte valt, det är inte så att de stiger upp på morgonen och tänker så här, undra hur deprimerad och nedstämd jag kan bli idag.
Nej.
Det är inte det de sätter som mål, utan någonting har ju hänt i livet som har gjort att de har satt deras liv ur balans.
Men de har hamnat där.
Känslomässigt och fysiskt så har de inte ens tillräckligt mycket energi för att stiga upp ur sängen. Den här människan behöver hjälp.
Mm.
Ja.
Och det roliga är då, om man kopplar på flow-modellen på energins dynamiker-modellen, så hamnar vi ju nere i det här vänstra nedre hörnet.
Ja.
Och på flow-modellen så är det ju så att där har man inte så mycket krav ställda.
Nej.
Och man har heller inte så mycket färdigheter eller skickligheter.
Nej.
Och vanligtvis så brukar man säga att om en person är nedstämd, deprimerad och i det här känsloläget, då brukar man traditionellt sett säga att det man behöver för att komma ur det här läget är aktivering.
Mm, just det. Höja kraven.
Och det är ju en form av att höja kraven. När man är djupt deprimerad så är ju bara tanken på att stiga upp, klä på sig, gå ut, är ju en jätteutmaning.
Men för att knyta det till den här flow-kanalen då, då är det ju så att då måste vi synka det med människans liksom skillnivå.
Mm. Eller tillgångar och resurser för stunden.
Tillgångar och resurser för stunden, precis. Mm. Om vi höjer kraven för snabbt och tillgångarna inte finns där ännu, då är det lätt hänt att vi absolut får en skjuts uppåt i den här skalan. Det går mot ångest och så vidare. Om man tittar på våra energikryss, om man då säger att det är tvärs emot, rakt upp, har en person som har väldigt mycket fysisk energi, men fortfarande inte bearbetat sina känslomässiga delar av livet. De har väldigt jobbig känslomässig inre miljö fortfarande, men mycket fysisk energi. Den här människan, den upplever ju bitterhet, ilska, vrede. Det är liksom väldigt, väldigt hett här uppe.
Mm.
Och det brinner lätt i huvudet. Och det här brukar vi benämna för vresiga Vera. Du vet. Vera, den finns ju överallt på något sätt. Man vet ju att när Vera står och kokar kaffe in i personalrummet och sådär, då går folk runt omkring och trippar på tå liksom, för de hoppas att de inte stöter till någonting så att Vera liksom vaknar till liv. Och så plötsligt så råkar de stöta till en stol och Vera vräser till och, fasen håller du på med? Här står jag och kokar kaffe så kommer du hit och stör. Vad fan är problemet? Det är fasen, det är ditt fel. Nu kolla, nu spillde jag också. Det här är en typisk energivampyr.
Mm. De här finns ju i kön på ICA och lite överallt faktiskt.
Ja, och man tänker att fan, skulle behöva ha en kram eller någonting. Liksom skulle behöva reglera sina känslor.
Lite så mer. Nu pratar vi om den här övre vänstra kvadranten.
Ångestdrivet lite grann.
Ja, men man kan ju tänka sig det liksom, när man på något sätt har en massa energi i kroppen, men man har dåliga känslor, kanske kraven steg för fort, kanske man känner att man har inte riktigt kontroll.
Nej.
Och då tar det sig uttryck då som kanske ångest, rädsla, ilska, frustration, aggression och så vidare. När vi pratar om det här på föreläsningarna, så det här är ju stereotypiska fördomar. Men jag kan inte låta bli att tänka på den här lyckramannen.
Lyckramannen?
Ja, lyckraman, chefen. Det kanske finns kvinnor också som är så här. Ja, men man stöter ju på de här ibland. De här
frustar och stonkar.
Ja, det finns aggressioner och frustrationer.
Ja.
Men man drar på sig lyckrakläderna så sticker man ut och springer några mil för att hantera känsloläget. Eller cyklar några mil.
Ja.
Eller vad det nu kan vara för någonting. Igen, det här är liksom bara löjliga tankar och teorier. Men ändå, om man tänker så att man jobbar väldigt mycket med sin fysiska energi.
Men man har fortfarande känslomässigt.
Men man kanske inte dealar med hur man på ett effektivt sätt kan få lite skönare emotioner i systemet. Mm. Så man kan använda den här energin som man uppbådar i kroppen på ett bättre sätt.
Ja, och det där är ju då, om man nu ska vara lite stereotyp så där, så klassiskt så kanske man inte pratar så mycket om känslor som man, kan man tänka stereotypiskt liksom sådär.
Det tror jag det finns underlag på att män generellt sett inte pratar, i alla fall med varandra,
om inte på det sättet, i alla fall.
Känslor, emotioner och kanske sårbarhet lika mycket som kvinnor traditionellt sett faktiskt gör.
Nej, det är klassiska grabbkramen, man kramar varandra och så dunkar man på ryggen. Så här, tjena. Bra.
Ja. Jag hade lite känslor nu, här,
jag borstar bort dem nu, så att nu känner jag inte det längre. Men så har vi motsatsen, nere i högra hörnet om man tänker på energins dynamiker. Men det har väldigt låg fysisk energi, det måste inte vara jättelåg, men lägre fysisk energi. Och sen så mår du känslomässigt ganska bra ändå.
Mm.
Du har rätt koll på dina känslor och du har rätt mycket, en bra harmoni, skön känsla i livet. Det här brukar vi kalla för trötta Torsten.
Mm.
Torsten är ju ganska lugn och sävlig och trevlig och så att göra med.
Mm.
Men kanske inte projektledaren på jobbet liksom. Det är inte han som får du uppdrag igen att skapa personalfesten. För förra gången när Torsten anordnade personalfesten, då visste ju alla liksom vad som, ja, vi gick på McDonald's och så gick vi på bio på en dokumentär och sen så gick alla hem och la sig och sov. Så att Torsten är okej, men vill man att Torsten ska få lite mera flow i livet, då skulle han förmodligen behöva höja sin fysiska energinivå lite mer.
Och då pratar vi då om på energikrysset, det nedre högra hörnet. Och de här människorna stöter man ju på då och då. Det är såna här sköna, lugna, avspända människor. Såna här personer som jag personligen kan bli förundrad och ibland nästan lite avundsjuk på. Att bara känna att ja, nej men det är lugnt, det är bra så här. Jag är inte riktigt sån.
Du känns lite alltid för rastlös för att du skulle kunna landa i det forever.
Verkligen.
Alltså, skulle man slänga in dig på en sån här skön indonesisk ö på Bali eller någonting och säga att här kan du bara ligga i hängmattan och njuta. Ja. Då skulle det ta ganska så kort tid tills du skulle börja bygga en egen träkoja och liksom sticka ut och kolla vad det finns för vart du kan träna. Liksom. Kan man låna en kanot kanske?
Ja.
Hålla på.
Verkligen. Ja. Så jag tycker att det är fascinerande, men jag äger inte den här fyrkanten. Men om man då går över till flow-modellen. Då hamnar vi alltså i det nedre, högra hörnet. Där man pratar om att man har en hög nivå av verktyg, redskap, tillgångar, skicklighet. Men väldigt lågt ställda krav. Och då kan man chilla.
Så på jobbet skulle man kunna leka med tanken att man kanske behöver höja kraven åt den här personen.
Den här personen, om den nu känner för att flytta sig ur den här kvadranten. Kanske behöver lite mer intressanta uppgifter.
Exakt.
För att vakna till och bli stimulerad och hamna i flow.
Ja, eller bli mer involverad helt enkelt. Ja. Inkluderad i saker och ting för att känna att jag måste tagga till lite. Nu behöver jag nu alltså lite mer kontroll. Behöver få lite mer koll på läget.
Jag vet inte riktigt om jag har berättat om det här. Men jag minns, vi hade ju ett företag tillsammans. Och det gick ju bra. Och sådär. Men det var en tjej som jobbade i receptionen. Och det var en sprudlande tjej skulle jag säga. Och hon hade sagt upp sig. Hon sa, men jag kommer sluta, jag ska gå och göra en annan sak. Och vi tyckte det var lite synd, för det var en väldigt härlig, bra och rolig tjej. Men hon tyckte liksom inte att det var, hon skulle byta jobb helt enkelt. Och så var det så här att vi bytte kock i våran restaurang.
Just
det. Och den första dagen för den här killen var kaos. Alltså det var kaos bortom kaos. Jag skulle gå dit och beställa lunch på vår egen restaurang. För vi hade en utbildning. Och det var kaos i köket. Och det skulle strax bli lunch. Och det var liksom bara, gissas, vad ska vi göra för någonting? Så jag fick, du vet, byta om, tvätta händerna och gå in i köket och bara styra upp allting. Och det blev ju kaos och krishantering. Sådär, okej. Du gör det, du gör det, du gör det. Peka med hela handen, styr upp hela situationen. Vi bara körde på i flera timmar. Klarade av lunchen. Allting gick jättebra. Och efter den dagen så sa den här tjejen, nu ångrar jag mig nästan. Vad roligt det var idag.
Ja.
Jävlar vad kul vi hade.
Ja.
Och det blev så tydligt på något sätt att hon hade fått alldeles för lite krav och utmaningar och stimulans oss dittills. Men den där dagen var liksom right up her alley. Det var kul.
Ja, vad häftigt.
Och jag fattar, jag är lite så också.
Ja, och det där är ju så himla, det är verkligen, verkligen intressant. Tittar man då på energikrysset då, sista kvadranten, det vill säga den övre högra kvadranten, där du har bra fysisk energi och en väldigt skön, positiv, bra känslomässig energi i livet.
Visst.
Då brukar ju folk direkt säga att men hur är en sån person? Engagerad, driven, passionerad, motiverande, stärkande, trygg, tydlig och sådär. Och så brukar vi ställa en fråga. Det här är en sån, så här skulle man ju vilja att ens chef skulle vara, eller hur?
Men det är klart.
Och då säger alla, ja, verkligen. Och så ställer vi motfrågan, men vem är chef i ditt liv då? Ja, det är jag själv. Och om chefen i mitt liv har bra koll på energierna, då är det ju lättare att befinna sig här oftare. Vi har ju en tendens att röra oss i alla de här kvadranterna till och från.
Men, visst.
Men om vi har ett mål, en riktning, att vilja ha mer energi, då kommer vi lättare komma tillbaka dit när livet dippar. Och då blir det lättare att hantera.
Och för att göra en jämförelse till
För att göra en jämförelse till flow-modellen så hamnar vi då just i flow. Mm. När vi har bra fysisk energi och bra känslomässig energi. Så att ett sätt att komma i flow, som jag sa tidigare, för mig i alla fall, det är att tänka, vad behöver jag göra för att få så bra fysisk energi som möjligt? Och vad behöver jag göra för att få en så bra känslomässig energi som möjligt i livet just nu?
Mm. Jag tycker det är intressant att flow-modellen ändå hänger ihop med att höja kraven, eller utmaningarna, eller nyfikenhet skulle också kunna vara.
Mm.
Men det handlar om det här, därför att vi pratar ju väldigt mycket på våra föreläsningar också om det här med vikten av återhämtning.
Mm.
Vikten av att du ska ha ställtid.
Mm.
Att vi behöver liksom sänka kraven och ge oss tid att återhämta och vila och sova och så vidare. Men det är inte det enda vi behöver.
Nej.
Vi behöver också stimulans.
Ja.
Och det här är ju olika för alla människor naturligtvis. Mm. Det som är stimulerande för en människa kan vara totalt utmattande för en annan människa. Där får man ju känna sig för helt enkelt.
Men det är väldigt få människor som har sovit sig till mer energi.
Alltså, så här, man, inte bara.
Nej, men nu, man kan tänka så här, jag sover...
Jo, jag sover mig själv till energi varje dag.
Ja, okej, men så här då.
Men inte bara.
Du fattar. Ja. Om jag sover 7-8 timmar, då kan man vakna och känna, gud vad jag sover skönt. Eller kanske 9 timmar någon gång. Ja. Det var länge sedan jag gjorde det. Men då kan man säga, gud vad det där var skönt. Men sover du 10 timmar, hur mår du då?
Nej, precis.
Då mår man ganska såsigt hela dagen.
Kan bli för mycket.
Ja, kan bli för mycket.
Mm.
Och samma sak med träning.
Mm.
Ja, man tränar lagom, ett bra pass lagom hårt. Och liksom så här, det är verkligen utmanande. Kan ge dig massor med energi.
Mm.
Men kör ett stenhårt långt pass så kan det vara helt slut resten av den dagen.
Mm.
Så man behöver den här balansen.
Ja.
Mm.
Precis. Och det här är ju jättespännande. Så det pratar vi om på något sätt att det verkar vara allmänmänskligt så att vi behöver vila och återhämtning efter prestation.
Mm.
Men vi behöver också, vi behöver krav på oss. Mm. Vi behöver att det är stimulerande, utmanande. Och det är ganska intressant om man tittar på hjärnan då och kroppen.
Mm. Mm.
När frisätts de här härliga, mysiga happy hormones, våra lyckopillerhormoner, när frisätts de?
Mm.
Och det är ju bland annat oxytocin då, som är närhetshormonet, det kanske frisätts när man är väldigt lugn och stilla och så vidare, men de andra frisätts ju när vi utmanar oss på lite olika plan.
Mm.
Hjärnan belönar oss med feel good hormoner som gör att vi mår bra när vi planerar och initierar för att växa vidare, ta oss framåt, bygga saker, göra saker, skapa saker, inleda relationer, vara sociala.
Mm.
Alla de här grejerna.
Mm.
Och det sker ju oftast uppe, när vi höjer kraven.
Mm. Är du bekant med begreppet gamification?
Berätta.
Gamification är ju att göra spel av olika saker för att det ska gå lättare.
Mm-hmm.
Liksom att skapa en spelmiljö av ett uppdrag, till exempel att göra inlärning roligare, till exempel i skolan, genom att göra ett spel av det du ska lära dig, till exempel.
Just det, det låter ju fiffigt.
Ja, och då är det så här att här använder man faktiskt flow-modellen aktivt för att göra det här. Du skapar hela tiden en miljö som är tillräckligt utmanande utifrån hur mycket skills du har fått upp. Det vill säga, du tränar ju dig själv i det här spelet, blir bättre och bättre. Och då kommer kraven höjas successivt. Men det är så finurligt uträknat. Så när våra kids sitter och spelar spel, så vet spelutvecklarna precis att nu kommer en belöning. Nu kommer nästa skill level. Nu kommer nästa, för att hela tiden skapa en känsla av arousal och flow.
Mm.
De känner, wow, man jobbar på. Ah, shit, nu vart det här lite svårt. Ah, nu måste de kämpa lite grann. Och så klarar de det. Ah, och då kör de vidare. Och så kommer till, och det är därför nästan omöjligt att lägga av.
Mm, just det. Och så, om de där belöningarna inte skulle komma, då skulle man komma till ett läge där man känner att nu vart det för mycket, nu vart det för jobbigt.
Ja, men precis. Det är då lägger de ner. Då slutar de spela.
Ja.
Och nu kan ju de spela. Nu kommer nästa version av det här spelet. Och nästa version av det här spelet. Nästa version. Kan sälja det här i evigheter. De bara suger på den här flow-spenen hela tiden. Och så känner de bara, mera flow.
Vad roligt. Jag har spelat några sådana här spel på telefonen. Och jag är verkligen inte jättebra på det. Tror jag, tycker jag. För det går inte så bra. Och då brukar jag fundera ibland på, nu har jag försökt köra den här banan hur många gånger som helst. Nu snart måste spelet belöna mig, för annars så kommer jag faktiskt att sluta.
Exakt, ja. Då har du misslyckats med att nå dig. För det står, här står det, ja, till exempel, jag fram texten om det här, så står det så här. Inom dessa områden strävar man efter att skapa teknologiska upplevelser som ger användarna en känsla av flow genom att erbjuda klara mål, omedelbar feedback och en utmanande men hanterbar inlärningskurva.
Fiffigt.
Ja, och då,
de har misslyckats, för jag har slutat spela, för jag kommer inte vidare.
Ja, det är precis. Det passade inte dig helt enkelt. Men 90% av alla andra som sitter och är hooked med det där passade det.
Men också, jag vägrar betala, det är det som är grejen. Jag vägrar betala i spelet.
Utmaningen var för stor.
Nej men det är ju så här, nu har du kommit till den här nivån, vill du köpa lite extra kanoner och smällare så att du kommer vidare? Ja, och då vägrar jag göra det.
Ja, men precis.
Så de kanske har upptäckt också att hon är
Candy körd. Crush är en sån grej som, det är tillräckligt utmanande och tillräckligt liksom, alltså du får ju mer och mer skills, till slut så bara sitter du där och bara gör.
Ja, nej, det var ju det jag inte fick då.
Var det Candy Crush du pratade om?
Nej, men liknande.
Okay. Och inom näringslivet så används flow-konceptet också för att öka anställdas arbetsglädje och produktivitet.
Ja, men det är smart.
Ungefär på samma sätt. Företag som prioriterar att skapa en arbetsmiljö där anställda kan uppleva flow rapporterar ofta förbättrade resultat och minskad personalomsättning. Människor mår bättre. Och sen så använder man också inom forskningen inom positiv psykologi. Positiv psykologi och välbefinnande. Som en grund för att utforska hur människor kan öka sina positiva upplevelser och övergripande tillfredsställelser. Så att man använder det ganska mycket nu för tiden inom pedagogik och inom träning, inom näringsliv, inom gaming och sådär. Så att det är en väldigt användbar modell. Och jag slås av, när jag sökte på det här, så är det inte så himla lätt att hitta adekvat information. Nej. Faktiskt. Och det finns inga böcker. Det är hans bok liksom. Ska vi ta det igen? Mihaly Csikszentmihalyi. Hans bok.
Just det. Och om man tittar på det där i bokstäver så kommer man inte riktigt att förstå hur man uttalar det heller.
Nej. Hans efternamn har då enormt många bokstäver faktiskt.
Det känns mer kroatiskt än italienskt.
Det känns mer ungerskt skulle jag säga. Faktiskt.
Ja. Oh well. Hur som helst, det här är ju så himla himla spännande. Jag tror vi ska börja runda av.
Exakt.
Faktiskt. Men jag tänker att det här betyder ju någonting både för privatpersoner som vill sträva mot. Men jag tänker att alla människor har ju funderingar kring, vem är jag, vad gör jag, vart är jag på väg, vad är meningen med livet, känns det bra, känns det dåligt. Alltså vi tänker ju enormt många tankar. Och de allra flesta vill ju liksom nå en känsla av att må bra. Det tror jag.
Ja.
Och att sträva efter flow, ja, det kanske man vill göra. Mer eller mindre uttalat. Och jag tror att det man kan ta med sig av det här avsnittet, det är det här att likväl som vi pratar om att vila och återhämtning och att kanske kunna säga nej och så vidare är viktigt, så är det också viktigt att kunna säga ja.
Ja.
Att ta utmaningar, att kanske inte freaka ur på en gång när man känner att jag klarar inte av den här uppgiften, därför att när vi börjar lite baklänges, när vi höjer kraven, det är som den här ständiga frågan. Jag ska göra det här när jag känner mig redo.
Ja, just det,
jag ska börja träna på gym, jag ska bara träna upp mig lite grann först. Och jag tror att det är precis det här vi behöver göra. Vi behöver börja lite baklänges ibland. Börja med att sätta dig själv i en situation där kraven är högre. För då kommer du vilja utvecklas. Och då kommer det hända saker med känslan och upplevelsen och glädjen och hormonerna.
Verkligen.
Så om man ska ta med sig någonting från det här, så kan det vara så här. Har man en massa mål och drömmar och idéer som man har gått och burit någonstans i bakhuvudet. Sätt dig själv i en situation. Börja nu. Börja baklänges. Det kan ju gälla nästan vad som helst. Jag brukar börja med och det här har jag sagt förut. Det har hänt att jag har anmält mig till en tävling först.
Det har hänt några gånger.
Exakt. Man signar upp på en triathlon-tävling. Och så åker man dit och har ångest och är oförberedd. Och så gör man den här tävlingen. Och det blir startgnistan till att, nej men nu jädrar. Det här vill jag bli bättre på. Ja. och så gör man det man behöver göra. Och sen så kanske man gör en tävling till och så känner man, nu känns det bra.
Det är som den här klienten som jag hade som skulle gå på personlig träning hos mig för första gången.
Mm.
Och var så jäkla nervös. Så att han ställde sig bakom hörnet och tog en cigarett först. Han skulle lugna ner sig. Så kom han in, kör det här stepptestet då, som var 4 minuter långt. Efter 2 minuter så var han så död. Så han var tvungen att gå springa ner i källaren och spy på toaletten.
Ja.
Och sen kom han upp och så sa, nej, helvete vad dåligt. Så här jävla dåligt får det inte vara. Och då så ändrade han hela sitt liv, kan man säga, utifrån det. Och utmaningen var så stor för honom att nå det här. Och hans skillsnivå var så låg.
Mm.
Så att han började och drog igång som tusan. Och nu har han sprungit maraton och han har gjort massor med grejer. Han har fått sina barn att träna. Och det är så otroligt fantastiskt bra.
Ja, det är himla fint. Och det där talar verkligen till mig. Mm. Jag gillar det där. Jag gillar verkligen den här känslan av att, nej men vad fasen.
Mm.
Det här vill jag.
Mm.
Lära mig.
Mm.
Ja, jättespännande. Du, helt kort så där. Mm. När hamnar du i flow?
När hamnar du i flow?
Ja. Jag är egentligen nyfiken på, när blir du överstimulerad? När blir du understimulerad? Och när hamnar du liksom just right?
Jag kan säga vad som tar bort mitt flow på en gång.
Mm.
Det är när saker händer som är oplanerade. Alltså jag har inte alltid lätt för att... Man har en plan, man säger så här, nu ska vi göra så här.
Mm.
Och i stunden så ändras det där. Nej, nu ska vi göra så här istället.
Mm.
Att skifta om där, det kan störa mitt flow enormt mycket.
Mm.
För att då tappar jag kontrollen.
Just det. Aha, så kontrollförlust blir jobbigt för dig.
Ja, kontrollförlust är jobbigt för mig. Då, det blir liksom total knas. Mm. Men däremot när jag känner att jag har kontroll. När saker och ting känns liksom... Bra, jag hamnar ofta i flow när jag kör bil.
Mm.
Långkörning för mig är så här. Alltså jag känner att mina tankar kan bara vandra och tiden går och jag tycker bara att det känns härligt.
Det är intressant, så din lagomställda nivå är att sitta still, hålla en ratt, glo rakt fram
på. Det måste inte vara på motorvägen för då blir jag trött, då är det boredom. Men stadstrafik, alltså kör bil. Jag tycker bilkörning är roligt. Mm. Det är klart att det finns andra tillfällen i livet också. Men det är ett så här typiskt läge som jag verkligen njuter av.
Mm.
Jag tycker det är kul att köra bil.
Jag skojar inte, men vad roligt, vad skönt.
Typ en slingrig väg, en sommarväg som slingrar sig i vackra, fina landskap. Där man liksom behöver ha tillräckligt med uppmärksamhet för att det kan dyka upp djur och kurvor och sådär. Och så samtidigt så är det så här otroligt vackert. Det är en flow-känsla för mig.
Nice.
Du då?
Vad fint. När jag hamnar i flow?
Ja.
Oj, ja, men det är nog samma sak där. Det hänger ihop med det här att ha lite koll på läget.
Mm. Mm.
Jag tycker att när jag blir understimulerad, det tycker jag är superjobbigt.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
När man liksom, tillfällen när man bara ska sitta.
Mm.
Nu ska vi bara sitta här i soffan. Fy fasen vad det är tråkigt. Alltså då får jag kli.
Mm.
Överstimulerad, det är såna tillfällen som nu på utbildningen när vi hade inte mindre än 3-4 kurser i forskningsmetodik och de statistiska beräkningsmetoderna av det här.
Mm.
Det där är inte riktigt min area.
Mm.
Och så fattar man samtidigt, men jag måste lära mig det här därför att nu är det snart tenta. Snart är det tenta.
Mm.
Och sen ska vi visa upp att man kan det där. Då blir det på gränsen till för mycket.
Mm.
Men flow, det är till exempel när jag får hålla på och de här rumsliga kreativa sakerna.
Mm.
Alltså att få fixa och inreda och även rita och fantisera om hur saker och ting ska bli fint. Det tycker jag är fantastiskt kul. Trädgården kan också vara en tillfälle av flow. Ibland när jag tränar, definitivt tillfälle av flow. Att baka och laga mat. Sådana grejer som jag liksom känner att jag har koll på.
Mm.
Om någon skulle be mig att laga något avancerat recept där man ska steka köttet på precis rätt sätt. Då blir det inte flow. Då blir det stressigt.
Och bränt kött.
Ja, eller nej, det är inte ens vad det är.
Men jag kom på en annan, det är när jag behandlar folk. Alltså när naprapati, när man känner det, det bara flyter och man behöver inte ens fundera, varför gjorde jag det här för? För att intuitionen sa mig att det här är rätt att göra nu och så blir det så jäkla bra.
Mm.
Det är coolt.
Men jag tycker också vissa tillfällen i livet, typ när vi skulle starta vårt företag och plötsligt så börjar bitarna falla på plats på ett sätt som man nästan tänker att universum är med oss just nu. Den personen hör av sig som visar sig att den känner den som skulle kunna hjälpa oss med det här och plötsligt så blir en lokal ledig och plötsligt så de här grejerna som liksom nästan sker på en sån nivå.
Mm.
Det är också en nivå av flow där man undrar vad som händer.
Allt i livet är flow.
Ja, men sen ibland så är det som att man går åt fel håll och universum säger nej, 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 nej. Och så blåser den ett träd på vägen. Och
Adjustment Bureau. En av mina favoritfilmer. Adjustment Bureau. Det finns en byrå som liksom bestämmer ödet åt folk.
Ja.
Och så händer en massa roliga saker. Kolla på den.
Ja, nej, men nu drar det iväg. Nu ska vi runda av det här.
Ja, det.
Vi gav oss ut för att prata om flow.
Yes.
Och det här tycker vi är jättespännande.
Ja.
Vi gjorde också en jämförelse med energins dynamiker.
Mm.
Vi pratade lite grann om hjärnans belöningssystem.
Mm.
Och vi kom väl fram till att ja, men det här tycker jag kan vara någonting som man kan använda på en gång.
Verkligen. Flow-modellen är bra att ha koll på för att själv på något sätt skapa ett styrdon för livet på något sätt.
Och också att man kanske inte behöver vara rädd för att krav och utmaningar stiger. För det kan nämligen vara jättebra. Det är väl toppen.
Ja.
Så kan vi säga.
Det tycker jag verkligen.
Då tackar vi för ett spännande och bra samtal om energier och flyt.
Verkligen superspännande och intressant. Och vill ni veta mer om oss så får ni jättegärna följa oss i sociala medier. På @formholistic på Instagram. Formholistic på Facebook. Och givetvis på LinkedIn. Linka gärna in på vår företagssida Formholistic Leadership. Eller på min och Annas privata så kan ju vi bli vänner där också. Det vore jättekul. Vill ni skriva mail till oss så skriv det på contact@formholistic.com. Vill ni se på vår hemsida så går ni in på www.formholistic.com.
Ja, och om ingen hör av sig nu när de har alla kontaktuppgifterna, då är det bara oflyt.
Ja, verkligen.
Vi ses om en vecka.
Hej då!
Hej då!